Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Det är jag som är Daniela Gordon och nu ska du få följa med mig in i mitt arbetsrum. In i terapirummet. Det är en speciell plats, för här finns allt som har med livet att göra. Här finns människors innersta och det är det mest spännande jag vet. Jag har jobbat som samtalsterapeut i över 40 år, men det här är första gången jag gör terapi på det här sättet. Jag har aldrig tidigare träffat personerna i den här podcasten. Allt det du hör händer vid ett första möte.
Men det känns så här tungt. Liksom. Jag kommer tillbaka till den här lägenheten där jag står och liksom, benen bara rammas och han bara försvinner. Liksom. Ja. Och är typ jättekär i någon annan. Liksom. Att, ja. Och jag står kvar. Okay. Och är jättekär i någon som absolut inte vill ha mig.
Nej.
Ja, tung känsla.
Mm. Och det är 20 år sedan.
Mm.
Och du lever fortfarande i det här djupast inne i dig.
Ja, antagligen.
Eller hur? Mitt mål är att få människor att leva i större harmoni i riktigt bra kärleksrelationer. Det jag önskar för dig som lyssnar är att du ska få lära dig saker om ditt liv och bli inspirerad att göra förändringar för att hitta till en kärlek på allvar. I det här avsnittet träffar jag Anna. Hon är singel och 49 år. Anna har aldrig varit gift och har heller inga barn. Nu vill hon verkligen träffa någon och helst av allt även gifta sig. Jag ska försöka förstå vad det är som står i vägen mellan Anna och kärleken. Anna, välkommen hit.
Ja, men tack.
Anna. Ja, hur gammal är du?
Jag är 49. Jag fyller 50 om 4 månader.
Ja, hur känns det?
Ja, men det känns faktiskt, först hade jag lite tyckt det var jobbigt, men nu tycker jag bara att det är kul. Jag känner att jag är glad att jag får liksom fylla år. Så känner jag.
Ska du fira stort?
Ja, det ska jag faktiskt. Eller jag ska ha middag eller lunch för mina 25 närmsta kompisar.
Oh,
i en villa i Bromma som jag har lånat av en kompis. Oh. Så jag ska ha mexikanskt tema med liksom dunder och brak. Nej, men det känns bara härligt.
Vad är det du känner att du vill?
Nej, men jag tror att min mamma fick cancer när hon var 50. Aha. Och sen dog hon 10 år senare. Så jag kände så här att gud, nu är jag lika gammal.
Ja.
Som min mamma var när hon liksom blev sjuk.
Ja.
Så då kände jag att jag måste fira det.
Att vad jag, bra.
Ja.
Du ska gå in i sundhetens...
Ja, nej, men lite så. Så jag kände att det måste bli en positiv upplevelse istället för att tänka att man liksom blir gammal.
Så bra, ja. Anna. Vilken strålande idé.
Ja.
Ja.
Men vi börjar med festen och sen du vet. Får vi se vad som händer.
Ja, vad spännande.
Ja, sådär. Ja. För jag tycker att det är också jobbigt att man börjar bli så här lite... Man börjar känna... Vissa, när man fyller 50 så börjar man känna att man liksom, livet är inte för evigt. Man börjar känna det nu tycker jag.
Att det är ändligt?
Ja. Det tycker inte jag man har känt alls innan. Utan jag tycker det blir väldigt påtagligt nu när man är 49.
Ja. Och vad gör det med dig att du blir mer medveten om döden?
Nej, men jag känner att man måste ha kul och man måste leva nu.
Mm.
Så känner jag. Man har inte tid.
Nej.
Jag har inte tid.
Har du inte gjort det innan?
Jo, men det har jag nog, men... Kanske inte på samma sätt, utan liksom kanske mått liksom lite sämre och tänkte, det gör jag sen.
Mm.
Då är det så här, nej, men jag måste göra det nu.
I den känslan Anna har i livet just nu, att inte skjuta upp saker och försöka leva fullt ut, ingår även att hon vill träffa någon. Vilket hon bestämde sig för på nyårsafton. I drömbilden ingår också att hon så småningom ska få gifta sig på en vingård i Frankrike. Men det var över 10 år sedan Anna hade en seriös relation. Hon har dejtat lite, men inte så mycket. Så vi börjar där, i dejtandet.
Ja, men dejtat. Inte jättemycket, men ändå lite grann.
Ja.
Men nej, inte speciellt mycket. Nej, man sitter där och sveper på Tinder och känner att nej, man bara sveper vänster, vänster, vänster. Jättekräsen och vet inte riktigt varför jag är kräsen och låter ingen liksom komma in. Eller jag låter mig själv inte öppna upp mig själv, tror jag.
Okej, varför gör du inte det då?
Ja, jag vet inte.
Vad tror du att det beror på?
Ja, vad beror på? Jag tror att dåligt självförtroende, dålig självkänsla, att ingen kan tycka om en och älska en kanske.
Okej.
Okay. Har jag känt liksom nu på senare tid. Jag dejtade en kille för 2 somrar sedan. Som jag hörde av mig till som dumpade mig. Eller inte ville ses mer. Och sen hörde jag av mig till honom 1 år senare. För jag kände att jag inte släppt honom. Och så, det skulle jag aldrig ha gjort för några år sedan. Men jag bara kände så här, jag har ingenting att förlora.
Nej.
Jag måste höra av mig och säga att jag liksom tänker på honom fortfarande. Så gjorde jag det.
Ja.
Han blev superglad att jag hörde av mig.
Ja.
Så,
vad hände?
Nej, men så hördes vi lite och mässade lite. Men sen när jag liksom blev lite för nära, tror jag, så här, ska vi ses? Och så slutade han höra av sig.
Okay.
Men vet du att det var det bästa som kunde hända mig? För att jag har släppt honom. Jag har släppt det nu och jag har insett att det är inget farligt att säga till någon att man gillar någon.
Nej.
Så att jag, liksom, jag har känt att jag har liksom blivit här. Jag är här uppe. Och han är liksom här nere som inte ens vågar stå för alla ord han säger.
Nej, vad sa han för ord då?
Nej, men att han hade tänkt på mig jättemycket. Mm. Och våra magiska tid vi hade tillsammans. Och han är dessutom copywriter. Så han är duktig på att skriva. Ja, men du vet. Men han kan liksom inte leva upp till det sen. Och jag liksom känner så här, gud, vilken trist person. Som inte kan, som säger allt det här. Mm. Men inte menar det på riktigt. Och då känner jag så här, men jag har ändå så här vågat lämna ut mig till honom.
Mm.
Och säga att jag tyckte det var tråkigt att han dumpade mig, men jag har tänkt på dig. Och så skrev jag ett citat till honom som var så här, man vill höra av sig till någon, men istället tänker jag väntar att det är den hör av sig till mig. Och till slut har man.
Ja.
Och den har känts så himla så här stark i mig. Att jag säger, jag kan inte vänta.
Nej.
Liksom.
Det kan du inte.
Nej.
När du ska
fylla. Nej, precis. Så jag tror att jag liksom, ja. Jag tror också att jag liksom, jag har inte haft några, jag har inga barn, ingen liksom egen familj. Mina kompisar har varit så här väldigt viktiga för mig.
Okej.
Okay. Så jag tror att det är liksom, mina vänner har blivit min familj.
Mm. Och vi är det liksom, mycket kvinnor?
Ja. Eller jag har tjej och killkompisar också.
Ja.
Men vi är liksom ett gäng som hänger mycket.
Hur många är
ni? Ja, men jag tror att vi är 7-8 så här singeltjejer. Eller kvinnor. Så vi liksom har varandra.
Ja.
Liksom. Ja. Och jag tror att det är, ja, det har liksom blivit att, du vet, man äter söndagmiddagar, man hittar på grejer, man reser. Så att jag känner mig liksom inte så ensam på det sättet.
Nej.
Så det tror jag också är en bidragande orsak till att jag liksom inte träffar någon.
Nej.
För jag har liksom, jag har så mycket i mitt liv ändå.
Ja. Så det positiva är tryggheten och det negativa är att du blir för bekväm.
Ja, lite så.
Och har det kul och känner dig inte ensam. Och då...
Nej, fast nu börjar jag känna att jag är ensam. Nu börjar jag känna att det är tråkigt.
Mm-hmm. Sådär. Det räcker inte längre.
Nej, det räcker inte längre.
Vad är det du längtar?
Nej, men jag vill liksom bara ha härligt med någon. Såhär, du vet, åka på resor, såhär, äta middagar såhär, på fredag. Jag kanske inte vill bo med någon. Men du vet, att man såhär, hänger på helgerna, gör grejer. Bara att...
Du ska gifta dig, men du ska inte bo med den här mannen.
Ja, men det vet man inte. Jag är inte så traditionell på det sättet kanske. Jag åkte på blind date i Sydafrika när jag var 40.
Okay.
Till en svensk kille som jag såg på Facebook.
Ja.
Med ett kompisgäng som var ute på Sandhamn. Så såg jag en bild på honom. En kille. Och då hade jag precis varit på bröllop. För en kompis som jag hade gift sig ute på Lidingö. Och hon hade träffat sin man på en fjällvandring. Med Humanova. Och sen sista dagen så hade han frågat om de kunde ta en promenad. Och då hade han sagt att jag tror att du är kvinnan i mitt liv. Utan att de ens hade, du vet.
Och det blev hon.
Ja. Och så gifte de sig 1 år senare. Så jag var så här full av kärlek och du vet. Jag bara, gud, det går att hitta. Sådär. Så jag såg bara honom på Facebook. Och så skickade jag ett mejl till honom. Jag såg det på en bild på Facebook. Jag tror att du är mannen i mitt liv. Skrev jag. Och sen svarade han typ efter en halvtimme. Bara, men gud, vad kul att få...
Du skrev, jag tror du är mannen i mitt liv.
Mm.
Okej.
Okay. Och då svarade, nej, men då svarade han och sa att, ja, hej, vad kul. Jag skrev också att jag hade varit på bröllop, så jag var full av kärlek och liksom bla bla bla. Och då svarade han, vad kul att höra från att du hör av dig liksom. Jag heter Mattias, jag bor inte i Sverige. Men jag var hemma över sommaren.
Men, en svensk man?
Ja, som bor i Kapstaden.
Ja.
I Sydafrika. Så då bjöd han dit mig på blindet.
Ja. Ja,
nej, så jag åkte dit typ kanske en månad senare. Det här var typ i augusti, 10 år sedan.
Och vad hände?
Ja, men jag åkte dit Om vi träffades i såna dörrarna så öppnades nu i Kapstaden. Då hade vi ju liksom skypat och sådär i typ 2 månader. Men nej, sen, han bodde med sin hund på stranden i ett hus i Camps Bay i Kapstaden.
Ja.
Så var jag där i 1 vecka och sen bestämde vi att jag skulle stanna kvar. Så jag ringde min chef och frågade om jag kunde vara borta 1 vecka till. Nej, men det var fantastiskt. Det var liksom, det var så här pang på, superhärligt.
Kändes det som han var mannen?
Nej, nej, det gjorde det inte. Men sen, sen bestämde jag att jag skulle flytta dit. Och då åkte jag hem och såg jag tjänstledigt. Så flyttade jag dit efter typ 1 månad. Så jag tog mitt pick och pack och flyttade i oktober hem. Och så kom jag dit och typ första dagen kände jag bara, det här är så fel.
Det är så fel?
Jag bara kände att jag är inte kär
efter
i honom.
Efter en dag?
Ja, typ. Jag bara, det blev liksom inte den här... Nej. Men då hade jag hade tagit tjänstledigt i ett halvår. Och...
Vad hände efter den där dagen när du kände...
Men han kände nog likadant, tror jag.
Okay.
Han kände nog likadant. Så att vi... Men jag kände så här, gud, jag har ju flyttat hit nu. Vi måste ju göra det bästa av det här.
Vad
så
gjorde du?
Vi försökte liksom få en relation. Och, men det funkade ju liksom inte. Så jag flyttade ut sen efter typ 2 månader.
Okay.
Men jag var ändå där i 2 månader. Och då har jag en kompis som har hotell i Kapstaden. Så då ringde jag honom. Och sa så här, hej, hej. Det funkar inte. Jag kommer att bo hos dig. Så bodde jag hos honom 1 vecka på hans hotell och sen åkte jag hem.
Okej. Okay. Och gick tillbaka till jobbet?
Ja.
Okay.
Ja.
Så vad lärde du dig av det här?
Ja, vad lärde jag mig av det? Nej, men att det var kul och var helt crazy. Jag är superglad att jag gjorde det.
Ja.
Verkligen. Men det finns en bakgrund varför jag gjorde det.
Ja.
Jag hade haft en relation med en man på mitt jobb som var gift. Vi hade en relation i 2 år. När han precis hade fått barn. Så hans dotter var typ nyfödd. Och vi blev så stormkära. Så vi hade en relation i 2 år.
Och det var den sista du hade när du säger att du var singel?
Ja.
Okay. Mm. Och vad hände där då?
Nej, men det var bara så här tok kärlek liksom. Men han kunde inte lämna sin fru. För de hade precis fått barn och de hade försökt få barn och så här. Men vi hade liksom, det är en sån här passion som man var helt galen i 2 år.
Och vad hände efter det då?
Nej, men det var mycket därför jag tror jag åkte till Sydafrika. För att jag kände så här, jag måste bryta. Det går inte, jag kan inte leva så här.
Mm.
Jag vill ha barn. Och liksom, det var ju under den tiden man ändå så här, jag var ju mellan 37 och ett halvt och 40 liksom.
Ja.
När man ändå ville ha familj och barn så där.
Ja.
Men du vet, jag var så kär. Så att jag bara sket i liksom, alla bara, du kan liksom inte leva så här. Men du vet, ja.
Slutade du på jobbet? Eller på...
Nej, det gjorde jag inte. Men han slutade.
Han slutade.
Så jag kom tillbaks från Sydafrika. Då var han fortfarande kvar. Mm. Sådär. Men vi liksom, han har skilt sig nu och han har precis gift om sig.
Han har skilt sig?
Uh-huh.
Och gift om sig?
Mm, mm.
Så att när han skilde sig då hände
nej,
ingenting?
Nej, men jag kände inte att jag ville ta i honom i tång faktiskt.
Uh-huh. Vad hade hänt med dig då?
Jag tror att bara att jag hade gått vidare.
Okej.
Okay. Nej, men jag kände såhär, gud, en sån här man vill inte jag ha. Som är otrogen mot sin fru. Liksom.
Mm.
Så mycket. Och jag var, sen kom det fram att jag var inte den enda som han hade varit otrogen med. Så att jag kände bara, gud vilken, herregud vilken liten man.
Mm.
Nej gud, jag skulle inte vilja, vi är jättebra kompisar idag.
Mm. Har du haft någon längre seriös relation?
Ja, men det har jag faktiskt.
Ja.
Jag träffade min första kille när jag var 13, sen var vi ihop till jag var 25. Ja, så det var ganska länge. Men det var när jag var liksom ung. Och sen efter 25 så har jag liksom, ja, sen bodde jag ihop med en annan kille i 3 år.
Ja.
Men inte direkt sen efter liksom 30. Sen efter 30 har jag liksom inte haft någon riktigt så superseriös relation.
Okej.
Nej.
Så hur tänker du kring det då själv?
Ja. Nej, men jag tycker att det är sorgligt liksom. Att det är trist att det har varit så liksom. Och varför, och varför liksom.
Ja. Hur, du förstår inte varför?
Nej, men inte riktigt. För mina föräldrar var väldigt så här lyckliga. Jag kommer från en väldigt så här bra, härlig familj. Liksom. Så jag kommer ju verkligen från en liksom, trygg uppväxt och trygg barndom. Så att jag kan inte riktigt förstå. Heller, så här, jag är inte rädd för kärlek på det sättet. Jag har ju verkligen fått mycket kärlek när jag växte upp.
Ja.
Men,
tycker du att du har varit nära dina föräldrar? Det är en sak att de har varit lyckliga. Hur nära har du varit?
Men jag tycker nog att jag har varit liksom, nära min mamma ganska mycket.
Ja. Inte pappa?
Jo, men också. Jag har alltid varit pappas flicka.
Ja. Och är du äldst?
Nej, jag har en syrra som är 3,5 år äldre.
Okay.
Men jag har alltid varit pappas flicka. Men jag tycker att jag har haft nära relation till båda. Och jag har en nära relation till min pappa. Han lever fortfarande.
Ja. Är det en sorg hos dig att du inte har fått barn?
Nej, men det har varit. Men jag har faktiskt släppt det.
Ja.
Jag har varit på storkliniken. Jag har liksom försökt få barn efter jag kom hem från Sydafrika. Så åkte jag dit 3 gånger.
Ja.
Så jag känner liksom att jag är jätteglad att jag har försökt det. Men jag har också stängt liksom den dörren. För jag känner bara, jag kan inte gå runt och vara...
Nej.
Det är liksom livet, det går inte.
Nej. Och det gör du helt rätt.
Ja, så jag känner att jag gjorde ett försök och det funkar inte. Ja. Jag är jätteglad att jag försökte.
Ja.
Jag är glad att jag liksom tog mammas arvpengar och åkte till storkliniken.
Ja, fint. Ja. Den här relationen du hade från du var 13 till 25, hur var det?
Ja, herregud. Nej, men det var också så här, jag gick i 6:an och han gick i 9:an. Han var så här, skolans snyggaste kille som alla ville ha, så fick jag honom.
Ja.
Liksom, som var 4 år yngre. Så att det var liksom jag var superkär. Ja. Honom, verkligen.
I så många år?
Nej, det var jag. Sista 5 åren var säkert jättedåligt. Men du vet, jag tyckte synd om honom så jag vågade inte göra slut.
Bodde ni ihop?
Nej. Men vi bodde mycket liksom. Han bodde i Spånga, jag bodde i Bromma, så vi bodde mycket liksom.
Ni bodde ju hemma från början för ni var så unga.
Ja, jag var ju bara 13.
Ja. Men när ni var 20, vad hände
då? Nej, men då kände väl jag att jag behövde liksom... Jag var inte kär i honom längre liksom. Men jag vågade inte göra slut. Det kommer jag så väl ihåg att jag kände så här, nej men gud, han kommer bli så ledsen. Och det blev han också. Det tog flera år innan han liksom repade sig, har jag hört av hans kompisar. Och jag visste att det skulle bli så. Jag tror att jag var hans stora, stora kärlek. Verkligen.
Ja.
Nu har jag inte träffat honom på 15 år säkert. Liksom. Men ja, jag sårade nog honom väldigt mycket.
Mm. Och den här andra relationen du hade, så 25 till 28, det var ju 3 år.
Ja, det var 3 år. Ja, det var en kille jag träffade på jobbet som jag också var jättekär i. Vi träffades också på jobbet. Ja, nej, men han gjorde slut och träffade en annan tjej. Han var otrogen.
Ja.
Men jag var väldigt kär i Magnus som jag träffade sen.
På 25 jobbet. Till 28? Ja. Är det din stora kärlek?
Ja.
Och han var otrogen?
Mm.
Och då bröt du upp?
Nej, men jag fick reda på att han var otrogen. Så att jag...
Och då
lämnade hon, han lämnade mig. Och vi hade precis köpt lägenhet. Så vi hade precis flyttat ihop. Liksom. Nej, men det har varit ett stort sår, verkligen.
Okay.
Det har varit ett supersår.
Ja.
Verkligen.
Köpte lägenhet och sen han.
Ja.
Vad hände med dig efter det här då?
Nej, men jag tror att det har varit en stor... Jag var liksom så... Honom ville jag liksom verkligen leva med och skaffa barn med. Och det var verkligen den stora kärleken. Mm. Jag kan känna så fortfarande för honom. Ibland när jag ser honom på Facebook så känner jag så här, gud, jag skulle bli ihop med honom imorgon.
Du. Hur lever han?
Nej, men han är gift och har precis fått sitt andra barn och sådär. Mm. Så han verkar jättelycklig. Mm. Så det är inte så att jag går runt och sörjer honom. Men jag kan ändå känna så här när jag ser honom. Att det finns, du vet, han finns där liksom. Han kommer nog alltid finnas så här, i hjärtat på något sätt.
Finns han på ett bra sätt eller känns det som att...
Nej, men inte som en sorgset sätt liksom. Nej.
Eller ett hinder till...
Nej, det tror jag inte. Utan mer sådär att det var härligt att få uppleva den här kärleken. Att man har fått uppleva den liksom, tror jag.
Var det en chock för dig att han var otrogen?
Ja, det var det faktiskt.
Hur...
Ja, men det var en super... Han var otrogen med en annan tjej på vårt jobb liksom. Så att det blev ju så himla nära. För att jag kände ju henne också. Så jobbade vi tillsammans liksom. Så det blev ju väldigt... Ja, det blev tungt liksom.
Ja. Pratade ni ut om det där?
Nej, aldrig egentligen.
Utan det blev bara du klippte?
Ja, vi hade precis köpt lägenhet. Så att, jag gick till banken och typ sa att min kille var otrogen. Jag vill att ni skriver ett avtal att han skriver över sina lån på mig. Och halva lägenheten. För vi hade köpt den av vår förening, så vi hade köpt den superbilligt.
De så du med. Bodde där sen?
Ja.
Bor du där fortfarande?
Nej. Så de...
Så vad du säger, det är din stora kärlek. Vad var det i den relationen?
Ja, men han var bara som en sån här bamsebjörn.
Ja.
Som man bara kunde liksom krypa in i och
känner du trygg med honom?
Ja, verkligen.
Så var han inte det?
Nej, så var han inte det.
Nej.
Men det kändes ju så då liksom.
Ja.
Ja. Ja, verkligen. Han var 3 år yngre än mig. Ja, men han var bara så här, du vet, härlig person, liksom väldigt kärleksfull och kände mig bara väldigt.
Så han var bara 22 år när ni träffades?
Ja.
Ung.
Ja, så att han var ju ung liksom. Mm. Mm. Absolut. Mm. Men ja.
Så Anna, kan du se, när du berättar det här och din relation till män, kan du se något mönster hos dig?
Men jag tror att jag har varit liksom kanske Och det är svårt att säga, nu är man liksom lite äldre, men jag tror att jag har en så här fasad att jag är ganska, bra. Jag har så här bra jobb, jag är, du vet, framgångsrik i mitt jobb, ganska så här tuff. Kanske aldrig, jag visar mig liksom aldrig sårbar, tror jag. Eller så där att, utan så här, men jag klarar mig själv. Jag behöver ingen liksom. Det blir kul att träffa någon, men jag klarar mig själv liksom.
Är det det du visar upp när,
ja,
när du träffar någon?
Ja, det tror jag.
Ja. Mm. Och,
men det har kommit liksom på senare år att jag så här har förstått att det är så.
Jaha. Vad är det som gör att du har förstått?
Nej, men jag tror att det är kanske åldern, att man blir visare, att man blir klokare.
Ja.
Att man så här,
du har inte förstått innan att du har den här fasaden.
Nej. Men jag tror att jag alltid haft en ganska så här hård fasad liksom. Ja.
Hur kommer det sig då när du säger att dina föräldrar har varit väldigt kärleksfulla mot varandra och mot dig? Och vad beror den där fasaden på?
Ja, vad beror den på?
Känn efter. Känn efter. Inte tänk efter, känn efter. Vad tror du?
Ja. Men det kanske alltid att visa att man inte är svag liksom. Att man så här, men jag klarar mig själv, jag är tuff. Alltså, jag vet, alltså...
Vad är det som är farligt med att vara svag?
Som kallar det? Vad är det som är farligt med? Ingenting egentligen. Vilket jag börjar känna kanske nu, att så här, nu vågar jag liksom vara svag och våga visa mig sårbar liksom. Men jag tror att jag kanske har att det känns som att man, för att någon ska tycka om en, så ska man vara så här tuff och hård och man ska visa sig liksom att man klarar sig själv, man är cool och
sådär. Var har du fått det ifrån?
Nej, jag vet inte. Jag tror att det är lite att jag har jobbat på reklambyrå hela mitt liv.
Mm-hmm.
Så jag har jobbat med den typen av människor. Alltså jag har jobbat i en ganska hård bransch. Eller jobbar i en ganska hård bransch.
Ja.
Där yta är ganska viktigt.
Ja.
Man slår sig fram.
Ja.
Jag har liksom alltid umgåtts med människor som är tuffa och hårda.
Aha. Du dras till det?
Nej, men jag har alltid jobbat med... Jag har jobbat på byrå sedan jag var 20 år.
Ja.
Så till 30 år har jag jobbat på reklambyrå med bara liksom ganska hårda både män och kvinnor.
Okej. Okay.
Liksom. Så jag tror att jag har fått en... Jag är ganska hårdhudad liksom. Sen tror jag mina vänner är liksom lite likadana.
Mm-hmm.
Vi är ganska tuffa tjejer allihopa.
Mm-hmm.
Nästan alla mina kompisar är så framgångsrika. Har jobbat på byrå många. Alltså har ganska så här... Ja.
Krävs det att man är hård för att bli framgångsrik?
Nej, verkligen inte. Verkligen inte.
Mm.
Men om jag ska liksom...
Ja.
Eller liksom aldrig öppnat upp den här mjuka sidan på något sätt.
Har du varit ute mycket på match? Har du varit...
Nej, jag hade Tinder och så kände jag att det här är samma människor hela tiden.
Uh-huh.
Så jag tog bort Tinder och så bara, men jag provar match istället. Mm. Men jag kände att det var liksom, nej. Det var inte en enda människa jag ville träffa där.
Mm. Hur så vet du det?
Nej, det vet jag inte, men det är bara en känsla.
Ja, okej.
Jättehemskt. Man sitter bara och sveper bort allting.
Ja. Så är det en del av hårdheten att vara superkritisk?
Ja.
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 Hej, Anna heter jag. Och jag är producent för den här podden Kärlek och terapi. Det är jag som har kontakt med alla människor som är med i avsnitten. Och det är jag som ser till att inspelningen funkar som den ska. Men innan ni fortsätter att lyssna så skulle jag så gärna vilja få tipsa alla er kvinnor som lyssnar om en app. Er män också för den delen. Ni kan tipsa era kvinnliga bekanta. Appen heter GoFriendly. Den är gratis. Och den ger dig tillgång till Nordens största sociala plattform för kvinnor. Som vill utforska och utvidga sin sociala scen runt sina intressen. Och på vägen kanske till och med hitta nya vänner. GoFriendly är alltså ett digitalt community för oss kvinnor. För att hitta andra kvinnor som delar samma intressen, livserfarenheter och livssituationer. Och jag tror, precis som i den här podden, att vi lär oss av varandra när vi delar med oss av våra liv och det vi är med om. Så, om du nyligen blivit singel och känner att alla är i sina parbubblor, kan det här vara något för dig. Eller så kanske du har flyttat till en ny stad och behöver nya kontakter. Eller så har du precis börjat älska pelagoner men ingen att dela sticklingar med. För i det här nätverket har du över 120 000 kvinnors erfarenheter och intressen att ta del av. Så oavsett vad du brinner för eller längtar efter kommer GoFriendly Community kunna leverera. Du kan gå med i en bokklubb, diskutera poddar eller baka ihop. Anledningen till att skaffa nya vänner kan vara många. Därför finns GoFriendly. För i det här nätverket kan du hitta utlopp för alla de delar av din personlighet som du har. Det var det. Nu tillbaka till Daniela.
Så hur tänker du då när du sitter där liksom,
ja,
och swipar?
Precis. Jag tänker...
Hur tänker du om män?
Ja, vad tänker jag om män? Jag tänker hela tiden så här, nej men gud det där, oh, gud, han har fel tröja, han har fel... Du vet, det är fel på det, det är fel på det. Nej, men det där går inte
du är ytlig.
Jag är ytlig så, ja.
Precis så ytlig som du säger att de här hårda människorna är i reklambranschen. Mm. Eller hur?
Ja.
Är det så?
Ja.
Ja. Ja. Så när du tänker på det, är det situationer eller möten du har haft med män som skulle kunna ha blivit annorlunda om du inte hade haft den här attityden?
Ja, det tror jag.
Kan du se det?
Ja.
Eller?
Ja, det kan jag.
Hur du dissar snabbt?
Ja, det tror jag. Absolut. Mm. Mm. Jag vågar aldrig så här möta blicken typ.
Aha.
Vilket jag gör nu. För du gjorde att jag och en kompis, vi gick på Brillo förra fredagen. När jag hade tryckt bort såhär Tinder och match. Så bara, nu ska vi gå ut och så ska vi möta blickar.
Ja.
Du vet, jag känner bara att jag måste ändra mitt beteende. Så bara, nu ska jag sitta
vad
på...
Vad händer när du möter en
man
med blicken?
Nej, men det är jättetrevligt.
Ja. Är det läskigt också?
Nej.
Uh-huh.
Jag tycker inte det längre.
Men tyckte du det från början?
Ja, jag skulle aldrig gjort det förut. För en månad, två månader sedan.
Mm. Men när du gjorde det första gången, var det läskigt då?
Nej, uh-huh. Egentligen inte.
Så varför har du inte gjort det?
Nej, precis. Varför har jag inte gjort det? Jag vet inte. Det är för att jag har en tuff, hård yta liksom. Ja.
Den amerikanska poeten Jack Hirschman skriver i sin vackra dikt Pass, go to your broken heart. If you don't think you have one, get one. Gå till ditt brustna hjärta. Om du inte tror att du har något, så skaffa dig ett. Det ligger mycket visdom i dessa rader. För om vi ska leva helhjärtat så måste vi våga låta vårt hjärta brista. Och få saker påverkar oss lika mycket som ett brustet hjärta, oavsett i livet när det sker. Det får oss att hålla tillbaka. Och det hindrar oss från att uppleva glädje och kärlek i livet. Det gör oss hårda. Om vi inte läker det. Men det går att leka ett brustet hjärta.
Så den där hårda ytan, den måste ju någonstans så har den ju ett syfte. Så vad är det du är rädd för, Anna?
Nej, det är ju liksom... Jag är inte rädd egentligen för någonting. Eller jag är väl rädd för att visa mig att jag är sårbar. Liksom, eller visa...
Och vad händer när du är sårbar?
Nej, men det är väl det att man öppnar upp och vågar ta emot någonting. Och så är man livrädd för att det ska försvinna kanske.
Övergivenhetsrädsla.
Mm.
Så tycker du att du har blivit övergiven i dina relationer?
Ja, men det kanske, det tycker jag väl kanske.
Ja, berätta.
Nej, men han som var otrogen, det var ju han var ju otrogen nästan ett halvår innan jag fick reda på det liksom. Och vi hade ju precis så här, köpt lägenhet och höll på att renovera och liksom, du vet, skulle ha ett startat liv och sen får man höra bak.
Det är 20 år sedan, det var 28 eller 49.
Ja.
Har detta satt väldigt djupa spår?
Ja, men det tror jag.
Ja. Är du medveten om hur djupa spår det har?
Nej, kanske inte, men jag brukar tänka på det ibland.
Ja.
Sådär, hur fruktansvärt dåligt jag gick ner 10 kilo åt ingenting. Ja, men du vet, det var verkligen... Ja. Det tog mig typ 2 år innan jag ens, du vet, började känna att jag ville leva igen. Det var hemskt.
Var du så deprimerad?
Ja, det var så hemskt. Ja.
Oj.
Jag kommer knappt ihåg min 30-årsdag. Ja, det var fruktansvärt.
Hur levde du då om åren?
Nej, kul.
Fick du hjälp?
Nej. Nej, egentligen inte. Nej, men inte mer än mina kompisar eller liksom, så här min familj. Liksom. Men sen blev min mamma sjuk. Så det liksom tog över.
Ja.
Jag var 31 när hon blev sjuk. Och, ja, 32. Så att jag tror att det liksom... Jag tog inte tag i sorgen och sen efter 2 år så liksom blev min mamma sjuk. Och så levde jag med det i 10 år. Och liksom
du levde med det i 10 år, mammas...
Ja, precis.
Men hon hade cancer ganska länge.
Ja, i 10 år.
Ja, just det. Så att hon levde
Ja, hon levde med ganska dålig... Liksom. Hon hade blodcancer och ja, men du vet, gjorde dialys hemma och sådär. Så att vi hjälptes ju åt mycket att ta hand om henne.
Tog du hand om henne mycket?
Ja.
Okay.
Tillsammans med pappa liksom, och min syra. Ja, det gjorde jag.
Så var det svårt för dig att träffa någon under de här...
Ja, men det var det. Ja, absolut.
Dejtar du inte alls?
Nej, ingenting.
Ingenting på 10 år där?
Knappt, alltså lite. Mm. Mm. Nej, det var tuffa år liksom. Mm. Mm. Nej, jag har nog aldrig liksom tagit tag i den där övergivenheten från Magnus. Liksom, att han lämnade mig. Nej, det har jag nog inte liksom gjort. Nej. Mm. Jag har inte ens tänkt på att det som går, att man går och bär på det fortfarande.
Känner du det nu?
Nej, men lite kanske jag känner
så. Du känner det nu när vi pratar?
Ja, precis. Mm. Jag har inte ens tänkt tanken att det kan vara så.
Många av mina klienter som söker hjälp gör det för att de inte har en hållbar relation i sitt liv. De ser inte sitt beteendemönster. Eller så undrar de vad det är för fel på dem. Eller vad det är för fel på alla konstiga personer där ute. Det vanligaste felet är att du upprepar ett mönster du har etablerat i din hjärna, i ditt känsloliv och i ditt undermedvetna. I Annas undermedvetna ligger en känsla av övergivenhet. Så nu ska vi göra en övning.
Ska vi titta på den här övergivna delen i dig?
Ja.
Vill du det?
Ja, vad gör man då?
Ja, om du låser upp dina ben.
Ja.
Mm. Ja. Och blundar.
Mm.
Mm. Och så vill jag att du ska se den delen i dig som är en övergivna, som en delpersonlighet. Eller antingen dyker upp ett minne eller så kan du se det som en delpersonlighet. Förstår du vad jag menar när jag säger delpersonlighet? Mm. Vi har olika delar i oss.
Mm.
Ja, vi har kanske en beskyddare, vi har en behagare, vi har en pådrivare och du har en del i dig som är den övergivna. Och det har att göra mycket mer med det som är ofta förnekade delpersonligheter, de man inte identifierar sig med, för de är inte de starka.
Nej.
Ja. Så vad ser du framför dig när du tänker på...
Ja, nu ser jag bara mig själv framför mig när jag är helt nyövergiven typ.
Det är så?
Ja, jag ser bara den här liksom hur liten människa jag var. Alltså hur otroligt ledsen jag var liksom. Ja, verkligen. Mm. Fruktansvärd känsla.
Ja. Och du är 28 år. Mm. Var är du någonstans? Hur ser du ut?
Men det känns som att jag är i vår lägenhet som stod som ett renoveringsobjekt. Liksom.
Ni hade redan börjat renovera det här?
Ja, vi hade köpt den och liksom flyttat in. Jag höll på att renovera och sen bara kom liksom, bomben. Det var hans chef som ringde mig, som också var min chef eftersom vi jobbade upp.
Och sa?
Ja, och sa att jag tycker det är så hemskt att ni har köpt en lägenhet för Magnus har varit otrogen med.
Ja, det var chefen som berättade.
Mm.
Oj.
Och då liksom rasade hela världen.
Oj.
Mm. Ja, alltså det, ja, jag ser mig verkligen själv som den så här... Åh, gud, hur fruktansvärt liksom, livet bara
raserar. Vad händer i din kropp när du går in och ser det här?
Nej, men jag känner mig bara så här...
Du
vet.
Du känner så i kroppen?
Ja.
Mm. Kan du gå in i den här övergivna delen i dig? Du ser henne ju utifrån nu.
Mm.
Kan du kliva in i henne med ditt medvetande och uppleva henne inifrån?
Inte riktigt.
Prova. Andas. Du går bara in med din medvetenhet in i hennes kropp. Mm. Och upplever henne inifrån.
Mm.
Är du inne i henne nu?
Ja, men inte helt lätt alltså.
Nej, du vill inte riktigt gå in i henne.
Nej, det kanske är det. Man känner att det är så mycket smärta där på något sätt.
Ja, men lita på att jag hjälper dig
nu. Ja. Mm.
Att vi gör det här för att du ska läka.
Mm. Mm. Det känns bara som att det är så sjukt sorgset där. Att det är så...
Ja, det är väldigt sorgset.
Ja, det är väldigt sorgset.
Mm. 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 Okej, är du inne i henne?
Mm.
Va?
Ja, jo, men det är jag ju liksom, fast jag känner ändå att jag har ett litet
du känner sorgen?
Ja, gud ja.
Ja.
Jo, men det är absolut.
Ja, du känner den här sorgen. Och du känner var i kroppen, känner du den?
Men det känns så här tungt liksom. Jag kommer tillbaka till den där lägenheten där jag står och liksom benen bara rammas och han bara försvinner liksom.
Ja.
Ja. Och är typ jättekär i någon annan.
Ja.
Liksom, att, ja. Och jag står kvar.
Ja. Okay.
Och är jättekär i någon som absolut inte vill ha mig.
Nej.
Ja, tung känsla.
Ja, och det är 20 år sedan.
Mm.
Och du lever fortfarande i det här djupast inne i dig.
Ja, antagligen.
Eller hur? Så nu vill jag att du ser att den vuxna, jag kallar vuxen, du var ju vuxen då, men den du är nu, den 49-åriga Anna, att du kliver fram till dig själv, där du står och befinner dig i den här hemska sorgen och läker dig själv, ger dig själv glädje. Hur gör du det? Vad behöver du säga till dig själv? Och vad behöver du göra här?
Nej, men jag känner väl att det är liksom okej att ha varit ledsen, men jag måste lämna det bakom mig.
Så se nu, precis, säg det. Det är okej att ledsen.
Men det är okej att vara ledsen, men nu måste jag liksom...
Det räcker nu?
Ja, det räcker nu. Jag måste släppa det där.
Ja,
och gå vidare och säga hej då. Precis som man gör med känslor som kommer. Liksom.
Ja. Men det går inte att göra det intellektuellt. Så jag vill nu att du ger din 28-åring här. Vad är det hon behöver? Vad är det hon behöver?
28-åringen?
Hon
behöver ju styrka att kunna liksom släppa eller gå vidare. Liksom.
Ja. Men hon behöver kanske också glädje.
Ja. Ja, jo, absolut.
Ja, ja. Mm. Så hur ger du den delen i dig glädje? Gå fram nu först och krama om henne. Håll om henne.
Det känns som att man bara vill säga så här, nu har du sörjt i 20 år. Nu är det dags att...
Ja, precis.
Nu ska vi bara ha roligt.
Ja. Så kan den delen i dig som är 49 år idag, kan du ge den här 28-åringen glädje och hopp och ljus?
Ja, men absolut.
Ja, hur gör du det? Jag vill att du ser hur du gör.
Ja, det känns som att jag redan har gjort det på något sätt. Det känns som att jag... utan att veta om det här, eller känna att jag liksom varit i den här 28, så känns det som att jag...
Nej, men det är jätteviktigt att du gör det rent visuellt.
Ja, okay,
för nu jobbar vi med ditt inre.
Ja, okay.
Och då jobbar man med bilder. Okej?
Okay? Ja.
Så jag vill att du skickar... Hur vill du skicka kärlek till och trygghet? Hon behöver ju kärlek och trygghet och hopp.
Mm.
Va?
Mm.
Och vad, när du skickar det till din 28-åring, hur använd färg och form...
Det känns som att jag bara vill putta in så här, in i ett så här rosa rum där allting är bara så här glädjefyllt.
Yeah, precis. Ja, precis. Det är så här. Så berätta vad du gör.
Ja, nej, men typ det känns som att jag öppnar en dörr och bara så här, här inne är det bara ljus rosa och bara jävligt
härligt. Ja, öppna den dörren.
Ja, nu har jag öppnat den dörren.
Ja,
och där är allting bara väldigt härligt och glädjefyllt.
Så och, hon då kliver du in där tillsammans med henne?
Ja.
Ja.
Mm, absolut.
Ja.
Och där är det väldigt liksom ljust och det är bara så här, nu väljer vi glädje och liksom hopp om framtiden. Och släpper.
Och vad gör du? Hur relaterar ni till varandra in i rummet?
Nej, men det känns som att man går liksom sida vid sida på något sätt.
Ja.
Eller det känns som att man står där sida vid sida.
Sida vid sida, ja. Och vad händer i din kropp nu?
Men det känns bara som en så här befrielse.
I kroppen?
Mm.
På vilket sätt?
Men det känns bara så här... Ja.
Ja. Så du ser att när man arbetar med inre bilder så här, så händer någonting på ett djupt plan.
Mm.
Det är därför det är viktigt att göra det. Det går inte bara att ta ett intellektuellt beslut.
Nej.
Ja, okej. Okay. Så du är inne i det här fina rosa rummet. Är det ett kärleksrum?
Ja, men verkligen.
Ja. Ja.
Fullt med så här ljusrosa pioner, du vet.
Pioner?
Som kommer på våren, du vet, de här fina rosa.
I rummet.
Ja.
Vad finns det mer?
Nej, men det finns... Ja, vad finns det mer? Nej, men det finns bara glädje och liksom framtidshopp där inne på något sätt.
Ja. Och i din kropp?
Ja.
Också händer?
På, ja, det är också samma sak där. Det känns bara som glädjefyllt.
Ja, gud vad underbart. Mm. Okej. Okay. Så... Kliv ur det här rummet nu med henne. Nu vet du att du har det här rummet. Nu vill jag att du öppnar ögonen.
Mm.
Så.
Mm.
Nu har du läckt upp det här. Mm. Och det är jätteviktigt att du... Jag vill att du varje dag går in i det här rosa rummet tillsammans med 28-åringen. Mm. För att stärka upp det här, det är en sak. Men
vi är inte klara.
Nej. Nu vill jag, för att du berättar för mig att du har den här tuffa sidan när du dejtar. Så. Så vad är det du behöver visa nu en man som du träffar och som du vill öppna upp för? Vad är det du behöver visa honom?
Ja, ja, inte vara så tuff då, utan visa att... att jag kan vara kärleksfull.
Och hur ska du göra det då?
I det rosa rummet kanske.
Ja, men,
nej,
kan...
nej, men,
ja, nej, men det är jätteviktigt men, att
ja,
du...
ja, hur ska jag göra det? Gud, det är så svårt för jag känner att jag aldrig gjort det.
Nej, just det. Nej. Men om du tänker att inte vara tuff, hur ser du att du... Hur möter du en man då? Vad gör du? Vad pratar du om?
Ja, kanske inte om mitt jobb som jag brukar göra.
Exactly! Inte sitta och prata om jobbet, för där går du in i den här professionella attityden. Det är hur tråkigt som helst. Ja. Så den här mannen som du vill träffa, han behöver ju känna att du tar emot honom. Mm. Han behöver känna att du vill ta emot honom. Han behöver känna att du är... att du är känslig.
Precis.
För att, hur ska han kunna bli kär i din professionalitet? Det är inte det man blir kär i.
Nej.
Så med andra ord så behöver du skapa mer intimitet i mötet. Intimitet. Så hur gör du det? Ja, hur kan du vara mer intim?
Ja. Nej, men det är väl kanske att öppna upp mer känslomässigt.
Ja, berätta hur du gör.
Nej, men att prata om sig själv. Som person och inte sig själv som den yrkesarbetande.
Ja, och vad ska du berätta då?
Nej, men kanske om sina drömmar och vad man vill med livet. Och våga liksom vara öppen med det.
Mm.
För jag känner att jag har liksom öppnat upp det för mig själv så mycket.
Ja, ja, precis. Och det här, vad vill man med livet? Ja. Och det är framtiden.
Ja.
Men det är också viktigt att säga, kanske prata med mannen. Du, vad har varit svårt för dig i dina kärleksrelationer till exempel?
Mm.
Vad har varit svårt för dig? Mm. Och berätta, jag, det här har varit svårt för mig.
Mm.
Mm. Det här har varit, att du berättar om den här situationen och att det skapade jättedjupa sår och det tror jag har gjort mig jätterädd.
Mm.
Men nu vill jag släppa det här och jag vill gå vidare. Mm. Och att du inte bara ställer frågor utan att du berättar om dig själv.
Om mig själv, ja.
Vad längtar du efter? Jag längtar efter det här. Mm. Berätta att du längtar efter en seriös relation.
Det är det man inte vågar, för då tänker man att han kommer springa med benen på ryggen. Och bara,
varför tror du det?
Nej, men jag vet, det
viktiga är när du dejtar. Det är nummer ett när man vill hitta en seriös relation. Är att skriva texten. Jag letar efter en seriös relation. Jag är helt ointresserad i casual sex. Det är jätteviktigt att markera det först. För då slipper du alla de som bara vill ha sex. Mm. För det är ju inte det du är intresserad av.
Nej.
Och då har du markerat att jag vill ha en seriös relation. Det är jätteviktigt att skriva i texten. Jag letar efter en livspartner. Jag vill gifta mig. Jätteviktigt. Det är bra att skriva, för det vill du ju. Det var det första du sa. Jag vill gifta mig.
Ja, precis.
Ja, så att du skriver, du står... Nu handlar det om att inte bara tänka jag ska kul, 50 ska kul. Så där generellt, det hjälper inte. Du måste bara gå in på detaljnivå. Är du med?
Absolut.
Jag vill gifta mig, jag vill ha en seriös relation. Helt ointresserad i sexuella möten. Bra, fina bilder också där du som är också både vackra och seriösa, men inte det där du vet när man ska bara sexa upp sig, de där bilderna som man ska locka på det sättet. Det går bort. Och när du då träffar den här mannen, du pratar inte om ditt jobb.
Nej.
Du pratar om, alltså bara fråga en första fråga som är jättefin. Vad är viktigt för dig? Och det här är viktigt för mig. Vad är viktigt för dig? Berätta för mig nu. Träna. Om du ska säga till en man, vad är viktigt för dig? Vad skulle du berätta då?
Nej, men det är viktigt för mig att få kunna ge kärlek. Liksom, och känna, mig, känna att jag får ge kärlek men ändå få kärlek liksom också. Det är jätteviktigt. Och känna att man...
Känna att jag kan ta emot det. Och det behöver jag träna mig på. Ska du berätta? Den sårbarheten. Jag behöver träna mig i det. För du vet, jag har varit tuff. Och det här vill jag ändra på. Alltså berätta din sanna historia för honom. Det är därför jag verkligen vill ha en riktig djup relation nu. Jag är 49 år. Jag vill ha det och det är jätteviktigt. Och då pratar du på det här sättet. Och den mannen som inte kan ta det här, han går ju ändå bort.
Ja,
om han bara vill vara ytlig och laja och vara tung, då går han bort ändå. Så att den mannen som svarar på det här innerliga. För det är det som kommer till mig. Att du behöver träna dig i innerlighet. För jag känner att du har en sån längtan efter innerlighet. Och det ordet är väldigt bra för dig att använda. Vad tycker du om det ordet?
Ja, men det är ett fint ord som jag typ aldrig har använt.
Nej, ja. Och det är jätteviktigt att säga, för det kommer till mig starkt för dig nu, innerlighet. Att när du träffar den här mannen, att du pratar så här, vet du, jag längtar så efter att vara innerlig. Jag längtar så efter intimitet. Att vara autentisk, att vara sann. Att få ha själarnas möte. Och vad som då är jätteviktigt, att du tittar in i hans ögon. Och att du vågar titta in i ögonen också. Och vara tyst en stund.
Ja, men precis.
För ögonen är ju själarnas möte. Och inte prata för mycket och för fort.
Det är ju mitt problem också.
Ja, ja. Att våga pausa och andas och titta och ställa en fråga. Berätta vad du längtar efter och berätta för den här mannen att du, jag tror att jag har skyddat mig jättemycket för att jag är yrkesskadad. Vi pratar bara om ytliga saker och jag har hela tiden varit så mån om att vara tuff och hård. Och nu vill jag inte så efter mjukhet också. Hur känns det?
Jo, men det känns helt rätt. Alltså det känns helt rätt.
Och det känns som du vill det här.
Ja, verkligen. Jo. Men jag har ju känt att jag vill det liksom. Det här, alltså det var det. Men jag har liksom inte vetat verktygen, tror jag.
Nej, känner du att du,
absolut.
Att du har fått verktyget?
Ja,
nu.
Innerligt mycket.
Innerligt mycket. Ja, vad härligt. Och det här rosa rummet. Där du befinner dig nu med din 28-åring som är läkt och har släppt det här. Går du in i varje morgon en stund och jag tror att du kommer... När du tänker på det här rosa rummet nu, blunda, vad känner du då?
Nej, men det känns bara härligt, hoppfullt.
Hoppfullt, hoppet. För jag tror någonstans att du har känt en hopplöshet.
Ja, det tror jag med.
Som du inte har vågat titta på.
Nej.
Och vet vad som också förstärkte det hela? Din mamma blev sjuk precis efter. Eller hur?
Ja, det var mycket sorg där.
Mycket sorg. Sorg över att du blev övergiven av din stora kärlek. Och sen går mamma in i sjukdom. Och det kommer ju döden in där. Och du blev hypokondrisk och gick i terapi och blev jätterädd för döden. Och ville hjälpa båda mamma så att hon skulle leva länge, vilket hon också gjorde. Där hittade du en uppgift att klamra dig fast vid livet. Och någonstans kanske du har tänkt att klamra sig fast vid livet, det är att vara hård och stark.
Så känns det.
Men det är ju inte så.
Nej.
Det är tvärtom. Det är väldigt viktigt att vi förstår att döden finns där. Hela tiden. Och det är det du pratar om nu också, 50 år, dödligheten. För hur ska vi förhålla oss till livet när vi tar in döden istället för att pusha bort den? Hur ska vi förhålla oss då?
Nej, men då tycker jag att man känner att man måste börja leva.
Ja.
Mer.
Ja, och vad är att leva?
Nej, men det är att gifta sig för mig. Alltså att få kärleken liksom.
Ja, innerligheten.
Ja, innerligheten.
Att vara sann
Ja, precis.
Öppen, för det är inte bara det här ytliga kul.
Nej, men det känner jag att jag har gjort redan.
Det har du gjort
redan. Precis.
För det du behöver är innerlighet.
Precis. Och det känner jag så starkt liksom med med allt, så här, med mina vänner och med så här, alla middag, tjejmiddag. Alltså jag är så, I'm fed up på det.
Det viktiga är att du börjar leva det här med dina vänner på jobbet. Också våga vara mindre tuff på jobbet.
Ja. Så det tycker jag att jag har blivit.
Bra.
Jag tycker att jag har blivit mycket mer så här, vågar, eller är mer bekräftande till mina kollegor och säger, gud vad bra jobb. Alltså jag är mycket mer så här, öser ur mig så här, positiv feedback.
Är du mer öppen på jobbet än med dina väninnor?
Ja, ja. Ja, det tror jag. Ja. Jo, men det tror jag.
Ja. Mm. Är det något mer du vill?
Nej, men gud, jag har fått så mycket. Det är så sant så att det är inte klokt. Mm. Så känner jag.
Ja, vad
jag känner att jag känner det är fantastiskt. Det här rummet var väldigt härligt att gå in i. Ja, men verkligen. Men sen känner jag också att jag känner att jag har liksom närmat mig det där nu med att jag liksom vågat öppna upp så här för 2020. Alltså jag känner att jag var på väg dit, men nu har jag fått liksom ännu en dimension.
Ja, du har fått verktygen. Ja, du visste vad du ville, men du visste inte riktigt hur du skulle bete dig.
Precis.
Och nu har du fått ett rum du kan gå in i dig själv. Och också verktyg för hur du ska möta män nu.
Mm.
Och hur du ska också beskriva dig själv när du går ut på en dating site. För jag brukar säga så här. När du har rätt attityd, då kan du träffa mannen var som helst. Det kan vara på ICA, det kan vara ute på gatan, på ett café. Men låt också nätet vara en möjlighet. För har du rätt attityd, då dyker den här fina mannen upp. Kan han dyka upp där också? För det har jag sett så många gånger.
Ja, absolut. Det var att jag var så trött på just nu.
Ja, och det är bra. Men så var i det här rummet och ha den här underbara känslan som du har i kroppen nu. Och sen när du är mogen och känner lust så kanske du också letar efter en ny sida som du inte har varit
innan.
Nej, men
precis.
Ja. Mm. Och då markerar du också nu att du går in i det här nya paradigmet. Jag fyller 50.
Ja.
Nu öppnar jag upp för kärleken. Och nu ska jag också gå in i en ny.
Ja. Och jag tycker bara det är skönt.
Ja, det är jätteskönt. Ja. Ja, för att det här börjar livet för dig.
Precis.
Vad härligt. Härligt.
Ja, superhärligt. Tack snälla.
Tack själv. Tack.
Jag som producerat heter Anna Åkerlund. Klippning har gjorts av Linda Jensen-Kidane. Exekutiva producenter var Martin Jonsson och Mohammed El-Abed. Producerat av Soundtelling. Och om du som lyssnar själv vill medverka i programmet eller om du och din partner vill vara med, så mejla oss på contact@soundtelling.com. Och då stavas contact som på engelska. Alltså contact@soundtelling.com. För att skydda personerna som deltar har deras namn bytts ut. Även platser och yrken har till viss del ändrats. Men deras röster och historier är verkliga.